Mose och en för Elia. Han visste inte vad han skulle säga. De var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem och en röst hördes ur molnet. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och plötsligt när de såg sig om kunde de inte se någon annan där än Jesus. När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett innan människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda. Och de frågade honom, varför säger de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade, visst kommer Elia först och återställer allt. Men varför står det då skrivet att människosonen ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har redan kommit. Men med honom gjorde de som de ville, som det står skrivet om honom. När de kom tillbaka till lärjungarna fanns det mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. När folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare, svarade en i mängden, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastar den omkull honom och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den och de kunde inte. Han sa, detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. De kom fram med pojken och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga runt munnen. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade, sedan han var liten. Och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror. Hjälp min otro. När Jesus såg att folket strömmade till sa han strängt till den orena anden, du stumma och döve ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de, varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa, människosonen ska överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom och 3 dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga. De kom till Kafarnaum och när han var hemma igen frågade han dem, vad var det ni talade om på vägen? De teg. För på vägen hade de tvistat om vem av dem som var den största. Han satte sig ner och kallade på de 12 och sa: om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare. Amen. Jag vet inte om ni brukar i bibeltexter och sådär följa dagens text, temat för söndagens texter. Det är ju lite olika hur vi gör det här i kyrkorna. Men temat för den här dagen är kampen emot ondskan. Det finns väl ingen utav oss som är här utan att vi vet att det onda eller ondskan är en verklighet. Skulle det vara så att någon inte är riktigt klar på det, så finns det ju väldigt många bibelord som talar om det. Och vi upplever hur vi har ondskan runt omkring oss varje dag. Efter syndafloden så konstaterar Gud att människans hjärta är ont alltifrån ungdomen. Och det tror jag att vi kan hålla med om, eller hur? Jag kommer inte ihåg ifrån min riktiga barndom. Men jag tror inte det fanns så mycket ont i mitt hjärta när jag var ett litet barn. Men allt ifrån ungdomen så är jag mycket väl medveten om att det onda har funnits. Jesus säger att onda tankar kommer från människans hjärta. Och i Efesierbrevets 5:e kapitel så skriver Paulus: tiden är ond. Det kan vi väl instämma i idag. Vi lever i en ond tid. Och i samma brev så talar Paulus också om den ondes alla brinnande pilar. Jag vet inte om ni har sett filmer ifrån förr i tiden när man använde pilar och stred med. Men då var det ju så att det var en hel armé egentligen som var utrustade med pilbågar och pilar. Och så sköt man mot fienden kanske 1000 pilar och mer sköt man upp. Och så regnade de ner över fiendeherren som var på väg framåt. Den onde avlossar inte enstaka pilar idag, utan det är ett regn utav pilar. Den ondes alla brinnande pilar. Jesu lärjunge Johannes, när han tänker på det onda, då utbrister han: hela världen är i den ondes våld. Och vi säger ju att Guds ord är sant. Ja, hela världen är i den ondes våld. Men är det då så att du och jag också idag är i den ondes våld? Vi kan väl börja och konstatera faktum att ingen utav oss är fri ifrån något ont. Något ont finns hos oss alla. Vi är fortfarande, trots att vi är Guds barn, så finns benägenheten hos oss att göra det som inte är rätt och bra. Samtidigt skriver Johannes så här: vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Han som föddes av Gud bevarar dem, och den onde kan inte röra dem. Det har skett en förändring i alla fall. Genom att vi har kommit till tro på Jesus. Att vi gör enstaka synder. Det är klart att vi gör. Men vi lever inte längre ett liv där synden så att säga är vårt hantverk. Förut var vi helt i den ondes våld. Men nu har vi övergått ifrån döden till livet. Vi behöver fortfarande rening, ja, men vi är befriade från den ondes våld. Men han lurar oss fortfarande och den gamla naturen, den finns i oss. Och ibland blir jag väldigt ledsen över att det är så. För jag säger som Paulus, jag fattar ibland inte att jag gör som jag gör, att jag reagerar som jag gör. Är det så med dig också? Men vi har förlåtelse och ständig rening ifrån detta som plågar oss. Och det ska vi tacka Gud för. Men Guds mening är ju att vi ska bli mer och mer lika Jesus, eller hur? Att det onda inte ska, att det ska få mindre och mindre uttryck i vårt liv. Och detta skeende kallar Guds ord för helgelse. Och det har en sån central punkt i Guds ord att till och med förut ett helt samfund kallade sig för helgelseförbundet. Både pingstvänner och alliansare och vad vi än kallar oss för, vi behöver allihop helgelse. Som räddade ur den ondes våld och föremål för Guds omsorg och påverkan ska vi tjäna Gud i kampen mot det onda. Och det går inte utan helgelse. Men hur ska det gå till? Hur ska det gå till att vi ska kunna stå med Gud i kampen emot det onda så att vi gör en, att det blir en markant skillnad? Att Guds församling på en plats kan vara ett sådant redskap åt Gud att det onda inte kan utbreda sig mer och mer. Helt klart är ju att den som har något ont kvar i sig aldrig utav sig själv kan besegra ondskan. För då vinner ondskan. Den människan är på förhand dömd till nederlag. Och då är vi nederlagsdömda allihop. Bara den som är helt igenom god kan besegra ondskan. Och bara en sådan finns. Och det är Jesus. Han är den som är helt igenom god. Han är kvalificerad för att besegra ondskan. I texten som jag läste där talade Jesus om för sina lärjungar att han skulle dö. Och efter 3 dagar så skulle han uppstå. Och vi vet att det hände. Och det finns ett ställe i skriften som jag ofta går till faktiskt. I mina predikningar och i mina tankar. Och jag ska läsa det för er nu. Det är 2 Timoteusbrevets 1:e kapitel, den 10:e versen. Där står det något helt fantastiskt. Där står det att Jesus genom sin död och uppståndelse utplånat döden. Hörde ni det? Var hittar man det som är utplånat? Det som är utplånat, det finns inte längre. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Jesus har alltså vunnit en total seger. En alltigenom total seger emot alltihop. Ändå är det ju så att vi ser inte allt besegrat än. Men vi vet att slutsegern är redan vunnen genom Jesus. Det som då gör att vi kan gå ut och tillsammans med Jesus kämpa mot det onda som fortfarande finns runt omkring oss, det är ju att han har lovat att vara med oss alla dagar intill tidens slut. Inte en dag utan att han är med. När man då konstaterar det, att Jesus har vunnit denna seger och han är med, jag själv kan inte göra någonting utan det är han egentligen som gör alltihop, då kan man ju frestas och tänka, vad bra, då lägger jag av. Då kan jag koppla av, jag behöver inte vara med i striden egentligen. För han gör ju egentligen alltihop. Men så är det ändå inte. Vi skulle vara det redskap genom vilket han ska göra sitt verk. Och detta är egentligen en oändlig kärlek från Gud som har ordnat det så. Gud älskar dig och mig så oändligt mycket att han vill ha med oss i kampen mot det onda, för att vi ska kunna få glädjas åt att han kan använda oss. Jag vet inte om ni hänger med i mina tankar här, men om jag står och tittar på någon som gör någonting som är väldigt bra, då kan jag ju beundra detta som görs. Men jag har ingen riktig glädje utav det. Men om jag får möjlighet att tillsammans med honom göra det, att jag blir undervisad om hur jag ska göra det, att jag när jag gör fel får börja om på nytt igen och vara med i processen, då blir det ju till en glädje. Jag är till nytta. Fastän han kan göra det själv, så har jag fått glädjen ändå att vara med och göra något. Jag vet inte om ni begriper vad jag försöker säga. Han har faktiskt gjort sig beroende av oss. Jag har en liten tavla med mig här. Jag vet inte om jag har visat er den någon gång. Den hänger på mitt kontor. Och den hänger där med tanke på att jag nu och då har benägenheten till att gå upp väldigt mycket i vikt. För det mesta händer det en gång om året. Efter det att jag har varit i Sydafrika. Varje gång innan jag åker dit så försöker jag gå ner ett antal kilo. Och så åker vi dit och äter väldigt mycket gott. Och sen efter det så kommer julen på alltihop. Och, ja, och så är jag som jag är nu. På den här tavlan så har vi en man som står på en våg. Och det sitter en förvånad katt bredvid där och tittar. Och ni ser kanske han står där och han har en ordentlig bakelse i vänsterhanden och ett glas med saft kanske i högerhanden. Och så har han tittat på vågen och den visade ju för mycket. Och så säger han, Gud, du kan väl ta bort några kilon och fixa till mitt midjemått. Så står det här uppe och här nere, Gud är beroende av vår medverkan. Den hänger där på mitt kontor. Gud är beroende av vår medverkan. Och jag tycker att det där kan användas när det gäller våra böner och önskningar om att Gud ska ta över istället för det onda. Gud, se till så att det onda försvinner. Herre, du ser all nöden i världen. Du kan väl fixa till det. Och så vidare. Men då säger Gud, jag är beroende av dig. Jag har gjort mig beroende av dig. Jag vill att du ska ställa dig till mitt förfogande. Vi ska göra det tillsammans. Det finns två fronter som vi har att strida på när det gäller det onda. Och den första fronten är mitt egna jag. Vårt alter ego, det gamla jaget, ger oss människor jättestora problem. Hurdana är vi egentligen? Ja, de flesta av oss, vi vill ha sånt som tilltalar oss. Vi vill höra det som vi tycker bäst om. Vi vill vara tillsammans med dem som vi tycker bäst om. Vi vill engagera oss i sådant som vi känner för och så vidare. Vi är rätt så bekväma av oss. För allra mesta, ja, jag kanske skulle gå och hälsa på. Men just nu har jag inte tid. Jag måste nog göra det här först. Och så drar det iväg. Sådana sidor som är mindre bra hos oss, de försöker vi att ursäkta. Häftigt humör, det rår vi ju inte för. För det finns ju någon i släkten som hade det. Om det så är morfars farmors far, så skyller vi på honom, för vi vet att han var en väldigt häftig människa. Så att jag är häftig, det beror inte på mig, det beror på honom. Jag har fått det i mina gener. Snålhet, ja, då säger vi, ja, men jag är inte snål, men jag är ekonomiskt sinnad. Det låter ju mycket bättre. Och det funkar ungefär likadant. Lösmyntheten, det tar vi udden av genom att börja och säga så här: det här borde jag inte säga egentligen, men det har väl aldrig du sagt förstås. Jag borde egentligen inte säga det här, men det pockar på så fruktansvärt där inne så det går inte att hålla det inne, och så säger man det man visste att man inte skulle säga. Det finns så oändligt mycket som vill skada mitt inre liv och det som finns i min omgivning. Men det är ju inte Guds mening att det ska fortsätta att vara så år efter år efter år efter år. Om det var så att vi hade ett fruktansvärt häftigt humör när vi kom till tro, och så har levt i gemenskap med Herren både 20 och 30 år, och humöret är likadant, Då har vi ju förlorat kampen fram till nu. Och så vidare. Det är inte meningen att våra svagheter ska förbli oförändrade så länge vi lever. Han vill förändra vårt inre. Och det är bara han som kan göra det. Men han vill ha vår medverkan. En medverkan som går ut på att vi söker oss närmare Herren. I ordet och i bönen. En medverkan som går ut på att vi tar ett viljebeslut på att vi vill förändras. Och kanske det kan vara så att inte du ska bara säga till Herren att det här har jag problem med, jag vill en förändring. Utan kanske du ska gå till någon i församlingen som du har förtroende för och säga: jag har problem med det här och jag vill så innerligt gärna att jag ska bli förändrad. Vill du hjälpa mig och be över det här? Den andra kampfronten, det är den värld som är i den ondes våld, och det är ingen lätt uppgift. Jag ska försöka att ta detta snabbt, för jag ser ju att tiden går. Och långsamma predikanter är inga bra predikanter, för då somnar församlingen. Vi är kallade att vara Jesu Kristi medarbetare. Vi är inte bara medarvingar utan medarbetare. Och Paulus säger att till Timoteus, var en god Jesu Kristi stridsman. Nu har vi alldeles nyss här, åtminstone jag, tittat på en massa skidskytte och så vidare. Jag tycker att det är jätteroligt. Jag beundrar idrottsmännen. Vad de satsar för att kunna bli duktiga på det som de har gett sitt liv åt. Kom nu ihåg, vi har gett vårt liv på att höra Herren till. Vi har, det är vårt liv är satsat på, eller hur? Vi vill höra Herren till. Vi vill föra hans rike framåt. Vi vill göra en skillnad i vårt samhälle. Då är frågan, hur mycket satsar vi på detta? Hur mycket avstår vi ifrån världens glädje och nöjen och så vidare för att bli skickliggjorda till det vi egentligen vill? De här människorna alltså som har blivit riktigt, riktigt duktiga, de avstår ifrån en del gemenskap med vänner. De avstår ifrån mat som de egentligen tycker är jättegod mat. De lägger ner timmar efter timmar på att träna till dess att allt i deras kroppar egentligen säger lägg av nu, jag orkar inte mer. Då fortsätter de ändå. Till dess att de är helt genomtränade. Var du också en god Jesu Kristi stridsman? Det finns ju inte en enda soldat alltså som tar anställning som soldat som inte gör det medveten om att jag kommer kanske att bli sårad i striden. Jag kommer att få utstå sånt som jag egentligen inte vill utstå. Men jag gör det ändå därför att jag vill vara till någon nytta för mitt land. Jag vill kämpa emot fienden om fienden någon gång angriper. Därför är jag villig till detta och till och med att ge mitt liv. När Jesus kallade sina lärjungar, då sa han, följ mig. Och så säger han också att ni måste nog ta ett kors på er och följa mig. Det är nödvändigt. Och om ni följer mig så måste ni inse att ni kommer att bli hatade utav många för mitt namns skull. Och inte bara hatade utav många för mitt namns skull. Utan en del utav er kommer det till och med att döda. Många kommer att bli kastade i fängelse. Många kommer att bli slagna, men många kommer också att bli dödade för mitt namns skull. Och så säger Jesus, följ mig. Kom. Många gånger så har vi gjort det lite för enkelt när vi har talat om vad det är att vara en Jesu lärjunge. Att vara en Jesu lärjunge är inte, som en ung evangelist en gång sa, det är så härligt att vara frälst, sa han. Det är som att man inte längre behöver gå i trapporna, utan man bara går in i hissen och så. Man behöver inte anstränga sig. Men Jesus ger en helt annan bild. Vi fick höra här i inledningsorden om vad Ananias fick ge för budskap, eller vad Gud sa till Ananias när det gällde Paulus. Jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Världen är i den ondes våld. Och vi behöver kämpa både mot det onda inom oss själva och det onda som vi har omkring oss. I vår egen kraft kan vi inte vinna någon seger, men Jesus har lovat att vara med. Men att han är med innebär alltså inte att inte det finns något lidande i det. Det innebär inte att allting går som på räls. Utan ibland kan vi faktiskt lida nederlag. Uppleva det så. Det är inte alla som vi försöker vinna för Herren som vi klarar av att vinna för honom. Utan ibland kanske vi får gråta i förtvivlan över att det som vi mest utav allt önskade inte skedde. Men då är min fråga, är vi ändå villiga att fortsätta? Har vi tänkt igenom vad det verkligen kostar att följa Herren så att vi vet när bekymren kommer? Att vi är beredda att ändå fortsätta framåt. Jag vill följa dig, o Jesus. Följa dig om vägen går över solbelysta höjder eller genom dunkla snår. Det är lärjungen som säger det. Jag vill detta för min egen del. Jag vill detta. Men ofta så är det så att jag känner att jag är inte tillräcklig. Jag misslyckas. Där jag skulle lyckas, där misslyckas jag. Då är jag oändligt tacksam för att han som började forma leret, när det misslyckas, börjar på nytt igen. Och det är bara med vetskapen om att han är likadan mot er som jag har sagt detta här idag. För jag är ganska övertygad om att vi allihop känner att vi når inte upp så att vi håller måttet inför det som Herren egentligen vill. Men han vill börja på nytt igen där det har gått sönder. Han säger, jag vill använda dig. Låt mig få fortsätta. Ge dig på nytt till mig. Lägg ditt liv helt i mina händer. Följ mig i striden. Kämpa tillsammans med mig. Jag behöver dig. Och det är ju så att vi som är här, vi har kommit underfund med att vi behöver honom fullständigt. I allt. Utan honom är vi ingenting. Men i honom kan våra liv få betyda någonting. Och till och med betyda väldigt mycket. Gud välsigne er som har gått in nya i församlingen. Era liv tillhör ju inte först och främst församlingen, utan tillhör Jesus Kristus. Men tillsammans i denna församling är ni nu insatta i kampen. Nu kämpar ni tillsammans. Det är gott. Gud välsigne er verkligen. Och ni som redan är i församlingen, kämpa för att verkligen av hjärtat älska varandra. Det ingår också i kampen. Herre Jesus, vi tackar dig för att vi får överlämna oss i dina händer. Herre, det har brustit så många gånger. Det har inte alltid blivit så som vi tänkte att det skulle bli. Och det beror inte på dig, utan det beror på oss själva. Herre, hjälp oss så att vi kan få en ännu större villighet att kämpa för dig. Att lida för ditt namns skull. Att vi inte drar oss undan när det gäller försakelse. Utan att vi verkligen kan försaka för att ditt rike ska gå framåt. Herre, fräls oss ifrån egoismen. Fräls oss ifrån fegheten. Då vi ibland drar oss undan vittnesbördet om dig istället för att föra fram det. Hjälp oss, Herre, att vi på allt sätt kan bli de medarbetare som du vet att vi kan bli. Herre, vi vill följa dig. Om en vägen går över solbelysta höjder eller genom dunkla snår. Amen.